Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay. Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Hej och välkommen till ytterligare ett avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Jag har gjort en liten blänkare på Snutsnacks Facebook-sida där jag berättar att jag gärna tar emot en liten stöttning via Swish. Jag är nu i Umeå och jag har ingen sponsor på podden, så ni får gärna bidra. Vill ni swisha så gör ni det, vill ni inte så struntar ni i det. Men om du vill göra det så gör det på 070-753-6875. 070-753-6875. Gillar du stand-up comedy så kommer jag imorgon den 17 januari 2018 till Harris i Stenungsund och skojar. Det börjar klockan 21. Stand-up comedy är ju mitt andra seriösa yrke. Snutsnack är givetvis prio 1 just nu. Idag har jag träffat polisen Thomas som berättar en historia som har rört honom och som kommer upp i hans tankar enligt honom själv dagligen. Det skiljer sig lite från de berättelserna vi har hört tidigare. Alla där ute, var försiktiga. Ha en riktigt trevlig lyssning.
1310
kom. 1310 Odengatan kom.
Ja,
det uppfattas.
Vi tar det. Slut.
Bra,
klart
slut. Välkommen till Snutsnack, Thomas Nyberg.
Tack så mycket, Hans.
Vi är ju i Umeå nu och vi hade ju en avtalad tid och poliser brukar ju vara duktiga på att komma tid. Mm. Men du kom sent.
Ja, jag gjorde ju det. Jättesent. Men jag skrev och sa att det skulle bli sen.
Du skrev och sa att du skulle bli sen. Och du skrev också att du blev sen på grund av ditt polisyrke. Ni skulle göra en husrannsakan, skrev du?
Ja, det blev det. Och vi kunde inte avsluta den. För att har man påbörjat någonting så vill man gärna avsluta den själv. Och det var ganska... Kan man säga roligt? Jo, det kan man säga.
Absolut.
Jo, men det var kul. Det var jätteroligt. Ja. Och det har varit lyckat. Så att nu har vi gjort klart den. Men nu kommer helgen gå och ta ångest, så vi måste skriva allting efter helgen.
Just det.
Så, tack.
Det är det där man missar på alla polisfilmer, avrapportering.
Ja, man gör ju det. Det har sin charm det också, men inte jättemycket charm.
Kan du berätta lite grann utan att gå in på, kan du berätta lite grann vad som hände här i eftermiddag? Alltså det är alltså då en fredag eftermiddag när vi spelar in det här i Umeå. Vad är det för case ni har haft?
Det, egentligen så är det så här, jag jobbar som områdespolis på ett område och vi skulle skapa trygghet tänkte vi och gick in på en butik på det området vi hade och där upptäckte vi faktiskt en stöld som hade begåtts och vi har ju tid, vi är fredare, inte som vanliga ordningspoliser men vi kan jobba ganska mycket så vi har försökt få fram vem som har gjort det här och till slut fick vi väl det och fick en husrannsakan och hittade grejer, kanske inte de saker vi skulle hitta men andra saker. Så att ett sånt här, vad ska man säga, ett ärende som växte.
Just det.
Och det är ganska roligt när man själv har initierat det. Det är väl det.
Precis, så det här var alltså inte ett ärende där de hörde av sig från ledningscentralen. Nej. Och så hade det ligger stöldgods där utan ni hittade någonting helt själva så att säga.
Nej, och då är det extra roligt för då har man faktiskt tänkt till. Mm. 2 år i polishögskolan, då lär man sig mycket.
Ja. Men då har ni haft hela ärendet från initialt från början, ni misstänker en stöld, ni kontaktar förundersökningsledare då kanske...
Ja. Då kontaktade vi dem och vi drog grejen att ja, men nu har vi det här. De finns misstänkta, skulle vi kunna tänka oss få en husrannsakan, visst, säger de, och så får man det. Och då kan man åka dit och göra den där husrannsakan utan papper.
Just det.
Vi behöver inget papper, utan vi säger att vi har en husrannsakan och vi har aldrig visat papper någon gång, som just på film.
Det. Och det är väl ganska vanligt, och det kommer jag ihåg också, när jag jobbade mycket med narkotika, så man får se papper på att man har husrannsakan. Men det visar man inte i Sverige.
Nej, man gör ju inte det. Jag tror jag vet att jag någon gång har skrivit något handskrivet bara att vi har rätt att gå in här. Och så sen, ja, då nöjde sig de det. Men det, då är det någonting i alla fall.
Just det.
Ja, men inget så här häftiga som man visar upp.
Skulle du säga att man brinner extra för ett ärende som man har initierat själv?
Ja, det gör man. Och det är det som är viktigt, att man får dra det så långt ut. För vi sa det också, att om vi hade lämnat det här med bara en stöldanmälan, så hade det gått till det hade hamnat i balans, och sen hade den utredare fått tag i det. Och jag säger inte att utredare inte gör ett dåligt jobb, men däremot så är det en i mängden.
Mm.
Och man kör ju på med det man kan, och vi är som är inne i det just då och där, då har vi har pratat med den, och vi har pratat med den, så vi har alla bitar i huvudet.
Mm.
En utredare måste titta på papper, vad alla som har skrivit PM, och försöka få ihop det utifrån det. Och det är svårt, det är jättesvårt. Därför är jag inte utredare. Det är de duktiga som är det.
Ja. Har ni frihetsberövade det här ärendet också? Eller?
Haft frihetsberövade, men släppta.
Ja, okay.
Det kommer bli mer.
Mm.
Det är så kan vi säga.
Kul. Ja, men det är bra. Det, ja. Det gillar vi ju på Snutsnack, att man kommer för sent för att man har gjort en husrannsakan. Ja, jag skulle säga att det är ett legitim ursäkt.
Bra. Ja, men nej.
när började du på polishögskolan?
Då ska vi se. Jag började 2003, måste det bli. Mm. Jag gick ut 2005.
Mm. Och var gick du någonstans då?
Umeå.
Mm. Hade det funnits tankar länge om att söka dit, eller blev det något spontant?
Nej, jag har nog tänkt hela tiden. Jag minns att jag sökte till gymnasiet, för då fanns det 2 treåriga linjer, och för att komma in på polishögskolan då behövde man 3 år.
Mm.
Så jag sökte 3 år ekonomiskt, kom in på det för att ta mig in på skolan. Sen när jag skulle söka första gången på polishögskolan, då stängde de. Det var väl 90.
Ja, just det.
Den var ju stängd hela 95.
När man efter det här grundkurs 1, grundkurs 2,
då stängdes den där. Och sen gjorde jag en massa andra saker och kände att jag ville testa på det. Så jag jobbade på kontor och jobbade inom kriminalvården. Så att jag sökte inte förrän långt senare. Så jag gick skolan när jag var 30.
Mm.
Och så här efterhand så var det superbra.
Ja, jag menar, när man är 30 så har man sett lite av världen, ja. Och man kanske till och med har blivit förälder eller någonting. Och ja. Sådär. Skulle du säga att det är en lämplig ålder?
Ja, jag kände mig själv att jag var på min topp då.
Alltså, det var bara...
Både fysiskt och psykiskt. Nej, jag vet inte. Men för mig var det bra. Det kan jag hade gjort de saker som jag tyckte att jag behövde för att kanske bli en bra polis.
När jag tittar tillbaka, jag var ju 21 när jag började på polishögskolan, och kan ju nästan skratta lite åt det idag, för jag var inte riktigt mogen kanske då. Men man gjorde ju så gott man kunde, såklart. Men jag kommer ihåg någon gång jag var ute, man såg ju ut som en junis där. Alltså. Så var det någon som gick civilt någon gång. Det var någon brud där, det var någon dam. Så, stick tillbaks till lumpen, din jävel.
Till lumpen?
Till lumpen.
Fan, sån sak.
Ja, just det. Jag vet inte varför hon sa lumpen. Men då förstod jag att jag ser jävligt ung ut. Alltså. Ja. Men det gör man ju fortfarande. Ser ung ut. Något. Men jag har ju bett dig, precis som jag har bett mina andra gäster, att ta med en tanke, ett ärende eller en händelse i din polisiära liv som har påverkat dig.
Mm.
Och jag vet att du har med dig någonting som kanske skiljer sig lite från de tidigare berättelserna.
Mm.
För vad är det du har tänkt på?
Jag har tänkt prata lite grann om kollegor, och att egentligen är väl att även, alltså, poliser kan göra fel.
Mm.
Även poliser kan, jag kan göra fel helt enkelt. Det går över gränsen.
Mm. Och när du säger göra fel, menar du alltså göra fel som att bryta mot lagen, eller göra fel bara saker rent moraliskt fel, eller vad syftar du på för fel?
Ja, både moraliskt och lagmässigt faktiskt. Mm. På alla håll och kanter. I det här fallet så var det spretade åt alla håll och kanter.
Okay.
Det är otroligt, alltså tragiskt faktiskt.
Mm.
Kan jag tycka.
Och är det någon person som du har jobbat med då?
Ja.
Mm.
Nu är en före detta kollega.
En före detta kollega, ja.
Som är avskild från tjänst, som det heter.
Just det. Och vad hade du förhållande till den här kollegan då på den tiden det begav sig?
Vi jobbade på samma avdelning. Har jobbat tillsammans sedan 2008 kanske.
Mm.
Så nästan till hela min karriär har jag jobbat med den här killen då. Och jag tyckte och tycker väl fortfarande egentligen att, ja, men egentligen så är vi goda vänner.
Mm.
Har varit det. Jag har uppfattat det som så i alla fall.
Mm.
Och vår relation var väl att vi tränar mycket tillsammans. Umgicks lite så här lagomt mycket kan jag tycka. Men träningen var ganska mycket. Det hände väl någon gång att vi tog någon öl tillsammans och eventuellt någon gin tonic också till och med.
Mm.
Jag har väl haft ett socialt liv tillsammans med min. Han och hans dåvarande fru. Vi umgicks med min familj.
Mm.
Mina barn har umgåtts med honom. Mina kompisar har umgåtts med honom. En kille i gänget, så kan jag säga.
Just det, precis.
En bra kille i gänget också. En bra polis. Och en bra kompis.
Ja. Men då har han gjort någonting som inte är okej då. Förstå. När upptäckte du det då? Vad var det som hände?
Egentligen, den första som vi jag minns, jag och några kompisar var ute på en ö. Vi var där och vi skulle bara grilla lite grann och ta det lugnt. Och så ringer en kompis, en kollega till mig och säger: du, sa, har du hört det här? Jag bara, nej, vadå? Att han är häktad nu.
Din kollega?
Min kompis, alltså, ja, min kompis. Jaha, så, men du, vad tänkte du? Alltså, vadå? Ja, nej, men han är häktad och det är därför vi inte får tag på honom. Och jag har funderat, för jag har försökt med sms och vet man försöker få tag på. Men han kan ibland kunna vara ganska svår att få tag på, så jag hade inte lagt så mycket krut på det. Men han var häktad. Och vad ska man göra? Alltså, det var så här, alltså, man kan som inte relatera till det på något sätt egentligen. För att,
poliser, alltså,
poliser ska ju inte bli häktade.
Nej,
kan man säga så? Jo, det kan,
men precis. Det borde inte vara så. Så borde det inte vara. Och kanske inte heller de som man är god vän med. Nej. Som man känner också. Nej. Det blir kanske en kombination där. Ja.
Och då visade det sig att det hade gjorts, för i det här fall, den här stunden, då hade han flyttat från vår stad och flyttat till en annan stad söderut.
Mm.
Och där hade det gjorts en husrannsakan hemma hos honom.
Okej. Okay.
Och nu är det här, han är ju dömd för det här, både alltså i tingsrätt och hovrätt, så allting är ju klart. Men i det här fallet så hade han tydligen, som jag förstår det, han hade beställt narkotika.
Mm-hmm.
Eller någonting som liknar narkotika i alla fall. Och tullen hade fått nys om det här och de hade kontaktat oss och sen skulle det göras husrannsakan. Och det som gjordes husrannsakande, det fanns, de hittade väl lite narkotika och lite doping och lite, och sen hittade de vapen också.
Okay.
Och då hittade de två pistoler. Okay. Och det var två pistoler från två kollegor.
Alltså,
med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig, så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring. Ett klick bort.
Polisens tjänstevapen.
Ja.
Hade han dem i sin bostad?
Han då? Hade dem i sin bostad.
Okej. Okay, men
då det var ingenting som vi visste om.
Nej, men spontant tänker jag då, alltså, tjänstevapnet har man ju i sitt skåp.
Ja.
Speciella, hur kan det bara...
Nej, det är det. Alltså, man har det i skåpet. Och hur...
Exakt. Och vi kan väl förklara bara för lyssnarna, ja, då, att vapnet har man ju ett speciellt vapenskåp.
Ja.
Så det har man ju inte i sitt omklädningsrum där man, nej, har byxor och sånt, utan det är ett vapen...
Där går man ju in i en vapenkasun och där stoppar man in sitt vapen och man delar på det. Och, det, allting är ju, och så har du en egen nyckel.
Just det.
Och ingen annan ska ha tillgång till det där.
Mm.
Och hur han hade fått tag på dem där är fortfarande lite oklart, tror jag.
Men hur hade de här kollegorna inte märkt att de här...
Nej, de här kollegorna, det visar väl så också att de hade varit mammalediga. Okay. Just de här. Så det var ju en längre period också som okay. de inte hade varit in i sitt skåp. Och det tror jag inte är så jättekul om man kommer tillbaka. Så ska man ta ut sin pistol och så är den borta. Så den ångesten, alltså det är ju ett jäkla sätt också kan jag tycka.
Ett oerhört svek.
Ja, alltså det blir ju jättejobb. Och de har ju förmodligen, jag ska inte säga, jag vet ju inte alls. Men ja, de har väl förmodligen blivit anmälda egentligen. För de har ju faktiskt de facto...
Inte haft uppsikt.
Nej, liksom. Nej, de har ju tappat bort sitt vapen. Även om man kanske sen säger att det inte är de som har gjort det. Men,
ja, just det.
Så de där var borta ett tag tydligen. Och det hittades. Men de hade ju ingen misstanke att de fanns hos honom, som jag förstår det.
Nej.
Men de råkade bara vara där.
Vet man vad fanns för anledning att stjäla tjänsten?
Varför han hade dem?
Ja,
ja han... om man nu läser domen också, så då är det ju att han har ju ansett att han har haft ett hot över sig.
Okej.
Från kriminella, eftersom han då anser att han har haft han har betett sig på ett sånt sätt så att han kanske behöver det. Jag har varit en sån här vad ska man säga, machopolis, som man, jag vet inte vad man ska säga egentligen, men en sån som har varit lite hårdare ett tag.
Okay.
Och som har skickats fram då, och han ansåg att han hade ett hot över sig.
Mm.
Och det, hans känsla, det kan inte jag ta ifrån honom. Det vet jag ingenting om. Men oaktat så får man inte ta andras pistoler.
Nej.
Så är det ju faktiskt. Det man kan göra i det fallet, det är ju att man kontaktar våran myndighet och säger att jag känner mig hotad. Och då kan ju de ta beslut om olika saker man kan göra.
Just det.
I vissa fall så kan du faktiskt få ta hem ditt eget tjänstevapen.
Mm.
Och ha hemma. Men det är ju då är det ju efter beslut av någon hög chef. Att du får en säkerhetsgrupp då, som säger.
Och det har väl till och med varit på tal nu i media lite grann att polisen eventuellt ska få bära sitt tjänstevapen på fritiden och sådär. Ja, men det är en senare fråga.
Det är en senare fråga. Det kan man alltid diskutera. Men han tyckte väl att han hade fog för det. Och det är ju hans känsla. Det är, som sagt var. Det ska jag inte ta från honom. Så han var häktad där ett tag.
Men vad tänkte ni? Ni är på ön där då, ni ska grilla och kanske ta en öl eller någonting. Och plötsligt så kommer det då fram att vår kollega då och kompis är häktad. Hur går snacket bland er där då?
Ja, det går inte att prata om. Vad ska man säga? Hur, vad har han gjort? Varför? Alltså det är mycket, så här, mycket frågor.
Mm.
Varför har han gjort det? När har han gjort det? Hur har han gjort det? Och hur i all sin dag kunde det bli så?
Mm.
Varför? Är ju en jättefråga.
Ja, naturligtvis. Men absolut.
Så vi fick som inget svar, för vi kan ju inte ringa till han. Han är ju häktad och det går ju inte att prata med honom. Även om han är, alltså, är man häktad så får man ju inte prata med någon.
Nej, precis.
Oavsett om man är polis eller inte.
Ja, just det.
Så han satt ju där ett tag och släpptes. Och då ringde jag, jag ringde till hans fru då, så att vi skulle vilja, alltså nu är han hemma, vi måste prata med honom.
Mm.
Nej, då säger jag, ja, men det måste väl lägga sig lite grann och sådär, det förstår jag. Men då jag och en kompis till, vi sa att nej, vi kommer nu på en gång. För vi kände att vi måste få reda på vad som har hänt.
Mm, mm.
Och vi kommer och han, som om ingenting har hänt. Det var lite jobbigt faktiskt.
Okay.
Det var ingen fara skulle vi tycka att det var, utan det var nog värre än, det såg värre ut och sådär. Och
men förklarar han till exempel det med vapnen eller vad?
Ja, han försökte
förklara det här med hoten.
Ja, med hoten där försökte han förklara, och så sen var det ju det här med narkotikan, och där var det lite grann att ja, det hade väl varit problem visst. Men å andra sidan så, jag menar, hade jag druckit alkohol så hade jag fått hjälp, men nu är det en annan substans då, så att.
Så han medgav att han använde
också narkotika? Ja, visst. Alltså, sådär. Men då tyckte jag som att, men det där är ju ett argument som jag hör varje dag från de som jag jobbar mot, så att säga, eller med, eller vad man ska säga.
Precis.
Narkotikamissbrukare. Det är så här att man försöker legalisera sitt eget missbruk. Mm. Och jag sa att det här är ju precis det du gör. Så att jag tyckte väl att kände väl där också. Han har nog någon form av missbruk. Och det
vet
ju,
du vad det var för typ av narkotika?
I det fall, jag vet, det var någon amfetaminliknande. Uh-huh. Alltså för att ta sig runt och Det var mycket runt det där. Och det jobbiga med det här också, att jag utbildar ju faktiskt också tecken och symptom på narkotika.
Just det.
Och och för, berätta för andra vad de ska titta efter, vilka tecken och vad man ska tyda och så här, att den där då har han tagit det där och
det vidgade pupiller.
Ja, men lite grann sånt där, ja. Vilket, alltså, vilka beteenden man har och så där, och så här, efterhand så ser jag att det är ju de tecknena.
Mm.
Men det är för nära.
Just det.
Jag tror att det, och det är jättejobbigt att inse att jag har blivit dunderlurad. För man vill ju inte se.
Man söker heller kanske inte efter det hos.
Nej. Och speciellt som i hans fall, han är jätteduktig på att prata, så att det finns orsaker till allting.
Mm.
Och förklaringar till allting som man faktiskt tycker, ja, men det låter rimligt, det gör det.
Men när ni lämnar honom här och ni har pratat med honom, hade du fått någon klarhet, kände du, hur det här skulle
hanteras?
Ja,
lite grann tyckte jag så här. Men det kändes som att, ja, men han har ju ändå varit häktad, alltså. Nu är det ju som bara att ta steget vidare.
Mm.
Och jag kände ju då att ja, men han har någon form av problem. Alltså det, och om det är att han är beroende av någonting eller sånt där, men han har ett problem i alla fall, vilket innebär att de ska man hjälpa, och det ska vi göra. Alltså som poliser känner jag så här att, ja, men alla som vi jobbar med eller mot på ett eller annat sätt försöker vi faktiskt hjälpa. Syftet är att hjälpa. Det är ju inte att sätta dit folk sådär. Missbrukare tar vi och vi försöker hjälpa den till vård.
Mm.
Det gäller ju en kollega också. Mm. Och det kände jag väl att många kollegor kanske vände honom ryggen där.
Mm.
Så jag försvarar honom ganska ordentligt. Inte det han hade gjort, absolut inte, utan mer bara att jag tycker att även om det är alltså en kollega, och jag förstår att många känner sig svikna av honom i yrket, men det är fortfarande människor som man ska hjälpa.
Mm.
Och så det var väl några stycken som stod upp för honom där och kände att vi ska hjälpa honom, och myndigheten har ju sitt, de har ju hjälpt honom på alla sätt och vis.
Okay.
Om jag läser i dom och sånt där. Men vad de har gjort, det vet jag inte. Och jag förutsätter att de har gjort allting de kan. Och jag har gjort mitt, tycker jag.
Men den här häktningen då, han blev frisläppt sen och då blev han dömd också.
Han blev dömd, visst. Men han överklagade den domen.
Okay.
Så han släpptes ju och var ju fri.
Mm.
Flyttade väl lite senare till en liten by utanför här. Och vi hade en sporadisk kontakt. Jag försökte någon lite trevare sådär. Men om du behöver hjälp, så säg till. Alltså, jag förstår att det är jobbigt och sådär. Och han var väldigt sådär att, ja, men jo, men du vet att det är jobbigt och allt så. Men ja, men säg till. Sådär. Men vi träffades aldrig, utan vi bara hade någon sån lite sms-kontakt, vet, som man har.
Mm.
Han börjar väl sakteliga komma tillbaka till, han brukar vara i stan, och det, man ser att han börjar bli med på sociala medier och gamla kompisar verkar knyta an till honom och sådär. Och jag menar, misstag kan alla göra, och sen att han ska vara polis efter det, det var väl kanske tveksamt, men människan ska ju fortfarande få vara. Sen kom nästa händelse faktiskt som jag och min fru hade separerat just då, men då ringde hon till mig och sa att fråga om jag hade varit i vårt gemensamma hus. Nej, sa, det hade jag inte. Här säger hon då tror jag att vi har haft inbrott här.
Mm-hmm.
Ja, tyckte jag, det var jättetrist, och jag sa att, ja, men då får du ringa, vi ringer till kollegorna så får de ta hand om det där och göra det efter boken. Så att jag sa att jag ska inte dit och peta i någonting, utan det får de hantera.
Mm.
Och det visar sig att hon har blivit av med då, tror jag, 4 jaktvapen, mediciner som min dotter behöver, var tagna, någon dator och sånt där. Ja, det var ju jobbigt för oss, kan jag tycka. Sen gick det ytterligare några månader efter det där. Och då får vi reda på att de har en misstänkt för det här brottet.
Okay.
För inbrottet.
Mm.
Och då visar det sig att då är det min kollega som har gjort det där. Eller han misstänkt för det.
Okej. Och hur har man hittat honom då? Som, alltså, hur har man kunnat härleda?
Ja, visst. Alltså, det är ju många, alltså, han har ju varit ofta i vårt hus. Att man är klart att hans fingeravtryck finns överallt. Och sånt där. Men i hans fall, och han är ju dömd till det också. Så att, därför kan jag väl säga att, ja, men enligt domstolen så är det då. Så är det en kraftig så, här, en så kallad indiciekedja.
Okay.
Och det är väl mer och mer, tror jag, att mycket utredningar är utifrån telefoner, telefonmasttömningar. Mm. Man kan härleda att den här telefonen har varit där och, ja, mycket sådana här, de här digitala spåren som vi lämnar efter oss. Mm. Har blivit otroligt viktiga i polisutredningar.
Hittade man de här vapnen? Som
de här vapnen hittades senare vid husransakningar i hans stuga naturligtvis då, och de hittades delade, en hagelbössa var alternerad kaparen och sådär, men vapnen hittades där. Min dotters medicin hittades där. Och det var väl, alltså, det var hur tragiskt som helst att få reda på.
Men nu kändes det ju nästan som att det har gått upp på en ny nivå.
Ja, och det var ju det, ingen förstod hur det där var. Och i samband med den här husransakningen så hade det visat sig att det var jättemycket stöldgods där. Och det var narkotika där. Och det var, det hade gått överstyr något hemskt.
Men när du beskriver då så det var mycket narkotika, mycket stöldgods i en stuga, så tänker jag på en klassisk, nu kan jag låta, men jag bara tar det från min narkotikapolistid, men en klassisk amfetaminist kanske som samlar på sig mycket stöldgods och knark och så vidare. Men när jag säger att han tar det till en ny nivå, det är att han är hos en kollega slash vän och gör inbrott då.
Ja, och du, alltså, ja, det är min tanke också, just det här, alltså, amfetamin och käk, att man blir pillrig och man ska göra saker med allting, och det är en liten sån här hoarder, man samlar på saker.
Exakt, ja.
Och det var väl det jag kände också, och nej, men just det här att fick reda på det där, det var, känslan var väl att på ett sätt var det ganska skönt. Faktiskt.
Hur då?
Ja, alltså, det är lite knepigt. Men samtidigt så är det så här, om det nu är han, för han var ju bara misstänkt då, så vet jag vem det är. Just vilket det innebär att jag kan även prata med mina barn om det.
Just det.
Det är ju jättejobbigt att ha haft inbrott i ett hus och inte veta vem det är. För då vet man ju inte om den här personen kan komma tillbaka. Just. Om det hade varit några av våra lokala busar som hade varit där nere, och då kanske de kommer tillbaka. Mm. Eller att man vet att det är någonting på drift, eller man har tappat några nycklar eller något sånt där. Men nu kan jag faktiskt, även hur jobbigt det än var, för jag och min fru var ju tvungna att förklara för våra barn att det här är faktiskt misstänks en av våra vänner. Och hade han kommit hem till oss, och vi hade inte varit hemma, men mina barn hade varit hemma, och han hade sagt, ja, jag ska hämta en vinkelslip eller sånt där. De hade gått och hämtat den där, eller de hade släppt in han och gjort det. Så på den nivån var de såg upp till honom.
Just det.
Och samtidigt så kände jag så här, ja, det var ganska på något sätt så här, men då får det vara på något sätt. Alltså. Än att leva i ovisshet, den är ju jobbigare faktiskt. Mm. Än den hårda sanningen, som är jättejobbig i och för sig.
Men hur resonerar du här? För nu, om jag uppfattar det rätt då, så dömdes han då för det här också?
Ja, han frikändes i tingsrätten, överklagade och blev dömd i hovrätten.
Sen blev dömd i hovrätten. Mm. Och hur blev din inställning? Du sa att du hade backat honom tidigare. Ja. Du sa att alla människor gör misstag, vilket man kan hålla med om då. Men nu går han in då i din och din exfrus hus, självvapen. Hur resonerar du då kring vänskapen här då, med den här personen? Har du fortfarande någon form av förståelse för
missbruket? Ja, alltså, jag kan inte säga annat än att jag har förståelse för jag har jobbat ändå hyfsat länge. Mm. Vilket innebär att jag har sett sånt här som, alltså, när man har ett missbruk, har en problematik, så jag vill ändå hävda att man gör saker många gånger för på grund av konstiga substanser. Mm, man har ätit en konstig svamp eller något sånt där. Mm. Eller, ja, det händer saker. Samtidigt så känner jag så här, alltså, jag har vänskap. Det skulle vara,
men det är väl kanske en förklaring, men är det en ursäkt?
Nej, liksom, det är inte. Alltså, jag vet, efter det här kom fram och det var en artikel också i en tidning om det här, och då var, vet jag att det var en kompis till mig som ringde och sa det, att men så himla tråkigt, vad tragiskt för honom då.
Mm.
Ja, sa jag i och för sig, sa, men jag, och han har ju haft problematik med sin problem, och jag sa att jag har jättemånga kompisar som har samma problematik. Ont i ryggen, äter mycket tabletter för det och sådär. Men de kompisarna, de har valt att inte göra inbrott hos sina kompisar. Precis. Valt att inte göra och inte ta narkotika och den biten. Du har alltid ett val.
Mm.
Sen att det är svårare och lättare att göra det valet. Men jag är otroligt likgiltig just nu faktiskt.
Men jag är lite nyfiken, hur blev stämningarna i distriktet och på polisstationen, om man tänker, nu har vi en kollega då som har gått och blivit kriminell. Mm. Alltså dels inte bara att han konsumerar narkotika och handlar det på ett, men han har stulit tjänstevapen. Har stulit, hur gick snacket bland kollegor?
Snacket är just att det här, man känner sig besviken och sviken framförallt, för han var en fantastiskt duktig polis enligt många.
Mm.
Och på alla sätt och vis framåt och driven och sådär, men vilket innebär att för många har ju litat på honom.
Mm.
Och sen är det klart, jag pratar med några stycken som säger att det såg jag också vet du, att har han tagit doping, det där såg jag på en gång, så där kan man inte bli. Och,
men alltså, inte påtalat det då, eller?
Inte påtalat, och då säger jag det. Till slut har jag bara tvungen att säga det, att hade du sett det då, du är polis, och då måste du göra någonting åt det.
Mm.
Alltså, ser man ett brott så måste man ju göra någonting åt det där. Absolut. Men det har man ju bevisligen inte gjort. Så att, alltså, och det är ju lätt att vara efterkog. Jag kan ju också säga att jag har sett alla tecken som finns. Så här efterhand. Jag är ju dunderlurad och det känns jättejobbigt. Jag känner att när jag står och berätta för folk om vad de ska titta på efter, jag har ju ingenting att komma. Jag är ju värdelös på det där.
Mm.
För jag har sett det framför, alltså, så himla nära, men ändå missat det.
Jag tänker också på allmänheten då, när, för att det är ju så lite tycker jag med polisyrket och poliser, att det som uppmärksammas är ju sällan alla de bra ingriparna. Tusentals ingripanden görs ju varje dag. Mm. Du kom bland annat för sent på grund av ett här som ni gjorde, som verkar ha varit ett bra jobb.
Fantastiskt jobb.
Såklart, Thomas, såklart. Mm. Men här har vi då en polis som har gått och kommit snett av olika anledningar, har blivit kriminell. Mm. Vad gör det för förtroende för allmänheten för den polisen, den svenska polisen som vi har? Är det ju bara en person, ett sorgligt fall.
Det här är ju ett människoöde. Jag kan ju säga, det är så tragiskt. Och jag vet faktiskt inte, men jag tror inte det. Alltså, om man vill leta fel på polisen så hittar man fel.
Mm.
Jag tror inte att på det stora hela förtroendet för polisen har naggats jättemycket på grund av det här. Faktiskt inte. Alltså, jag tror att på det stora hela så tror jag nog att folk förstår att det kan gå snett för alla. Jag hoppas i alla fall att folk vet det.
Mm.
För alltså, och även framförallt är det poliser. Och därför känner jag ibland att det var lite konstigt när man tycker att man vänder folk ryggen. Just för att en polis, om någon, ser ju att det kan gå käpprätt åt skogen för alla.
Exakt.
Alltså att det är en företagsledare, lärare, läkare, alla kan ju ha en dålig period.
Oh.
Och det går så himla fort också. Jag vi har inte jättemånga hemlösa i Umeå, men jag kan tänka mig, alltså det, men i Stockholm, jag vet att de som har de här härbärgen när man går på dem, prata med dem, varenda en är ju ett människoöde.
Precis.
Och vad som har hänt, jo, de har blivit av med något jobb eller blivit av med, och sen har det blivit en spiral neråt som man inte har kunnat stoppa.
Men när det här var aktuellt, fick du mycket frågor från folk som du kanske mötte på någon fest eller något sånt där? Eller var det någonting man pratade om i stan? Alltså,
du vet att jag på stan lite grann kanske, men det här är ju så känsligt. Alltså, det blir för känsligt. Det blir, och framförallt när man insåg att det hade varit inbrott hos oss. Alltså mig som, jag som kände den och så här, det är som allting annat som är jobbigt att prata. Man vet inte vad man ska säga.
Nej,
alltså i en familj, ett dödsfall i en familj, man vet inte vad man ska säga. Ja, hej, hur är det? Alltså, du vet,
det blir
otroligt jobbigt, tryckt stämning.
Man vet inte ens hur man ska leda in på henne.
Nej. Så jag har väl försökt. Jag har försökt vara så ärlig jag kan. Alltså, jag vet att folk hade jättemycket frågor och sådär, och hur var och sådär, men Och därför så ibland så kände jag väl som att jag fick ingen stöttning från dem. Men jag förstår ju också varför man inte får det.
Ja, just det.
Just för att det är så himla jobbigt. Man vet inte hur man ska ta tag i det. Mm. Och man får nog bita ihop. Och som i det här fallet, då är det, men det är jag och min exfru som har fått tag i det här. Och tillsammans fejsa det här. Det är ju så enkelt. Vi har ju fått gå tillsammans i det här.
Hur ofta dyker det här upp hos dig då? Hur ofta...
Ja, nu ja, mer eller mindre, alltså, nu dyker det upp varje dag, det tror jag säkert. Alltså, det påverkar, så ja, men det tror jag på ett eller annat sätt. Man påminns om det, och nu är domen klar, så nu ska vi försöka lämna det här vidare. Men ja, det är mycket som är så här. Det är samma sak. Jag skulle gärna vilja sätta mig ner och prata med honom till exempel och höra hur fan blev det så här då. Mm. Samtidigt så vet jag att det kanske inte skulle ge så mycket.
Men tror du att du kommer göra det i en framtid?
Jag hoppas väl någonstans. Alltså, samtidigt så vet man inte. Han har väl sina idéer och tankar. Och det absolut värsta sen i rättegången var ju också så här att det var... när han då i sitt försvar skulle hävda någonting, så då har han antytt och hävdat att jag har gjort det här.
Att
jag har gjort det här inbrottet hos mig själv. Så det var väl det ultimata.
Och tog han ytterligare en nivå? Alltså.
Ja, det var lite extra sådär. Och jag pratade med advokaten och sa, ja, vi måste hitta en alternativ gärningsman. Ja, sa jag, visst. Men du vet att det inte är jag. Mm. Och då ska man inte säga det. Så att, det var väl det fulaste jag kände att, som har hänt. Alltså. Och där gick, för mig gick det över gränsen. Mm. Att man på något sätt försöker rädda sitt eget skinn genom att faktiskt.
Har han erkänt några av de här gärningarna?
Nej, inte som jag vet i alla fall. Det är några innehav som är uppenbara. De här vapnen, jag tror de är erkända. Mm. Men stölderna är inte erkända, som jag förstår. Så att, ja, men det är svinjobbet faktiskt. Mm. Både och sen just det här att man ska sitta och förklara för barnen och så att det här med att man ska tro på folk och man ska ha ett öppet sinne och
lita på poliser
och lita på kompisar och sådär.
Men det här ska vi säga också, att det här är ju ett extremt ovanligt.
Ja, alltså, om man tittar till antal brott och så här, så tror jag att det är historiskt sett finns det ingen som har begått så mycket brott som den här.
Som polis menar du, eller?
Nej.
Så det kan vara alltså en av Sveriges mest kriminella poliser då, eller?
Jag skulle tippa det faktiskt. Jag har ingenting som jag har ingen statistik på det, men jag kan tänka mig det. Alltså antal olika brott under så pass lång tid också.
För man kommer ju så där top of mind, kommer man ihåg några som har, jag vet, när kört drograt full var väl någon i Malmö, och sen så har vi ju Kapten Klänning, min gamla rektor, och sen så har vi några andra narkotikabeslag och så där.
Det är väl någon som rånade någon bank och,
ja, men precis.
Då. Men då tror jag att där handlar det också, det är inte så många antal brott. Det är fula brott, det är brott alltså. Men nu vet jag inte, Kapten Klänning, hur många brott det blir, men jag rånar en bank, det blir inte så många, det är rån. Mm. Det är ett brott till exempel. Men i det här fallet är det så många olika. Jag tror att det var 14-15 år. Alltså det är dopingbrott, det är narkotikabrott, det är stölder, det är vapenbrott, det är grova vapenbrott, häleri. Det är hela spektrat.
Ja.
Och därför så är det ju någonting har ju gått superfel.
Ja, det måste ha gjort.
Och det är ju intressant att veta vars det har gått fel.
Ja. Är det en riktigt intressant historia och som man sällan kanske tänker på, men det kan låta kanske lite konstigt, men man tänker ibland inte på att polisen ska begå brott, va? Och när det kommer upp i den här skalan som du berättar, så blir man ju oerhört förvånad, och det här är ju någonting som man inte kanske skulle kunna tackla bara i sin närhet med folk som inte ens jobbar som poliser, menar jag.
Och
det kommer upp i ett annat spektrum när det är en polis som har gjort det. En oerhört intressant historia, Thomas, och stort tack att du delgav mig och våra lyssnare här den här historien. Jag kommer osökt att tänka på en film när jag hör ja, det brukar ju vara en liten avrundning,
ja,
så där. Men, och jag vet inte, det kanske inte du har sett den här, men jag kommer tänka på en film med Harvey Keitel som heter Bad Lieutenant.
Ja, just det, ja.
Har du sett den?
Ja, där, det kan man ju tycka faktiskt. Ja, den är bra. Ska vi säga att det är min favorit.
Ja, vad bra, då har vi avklarat hela den punkten.
Osökt.
Nej, men, jag har ganska svaga minnesbilder, men jag har några minnesbilder av den här filmen. Och det är ju att han är ju då en sån crooked cop då, va? Han knarkar, han snor, han stjäl beslag. Han gamblar, han har liksom ett missbruksproblem, han har ett gamblingproblem. Och jag vet inte, men det kom upp när jag hörde det här. Det är en jämförelse som inte såklart stämmer riktigt.
Men det är en bra film.
Det är en bra film, den är väldigt mörk. Ja. Men den här historien som du har berättat är ju också väldigt mörk, därför det är ju, precis som du säger, ett människoöde bakom hela det här. Och sen råkar det stå polis på titeln på den här personen. Och då blir det på något sätt, då förstärks det här då, i och med att han är då en lagens väktare och begår alla de här brotten.
Ja, och den är så mörk på det sättet att det här inte bara har drabbat, det är inte bara honom. Alltså jag tror att om jag tittar på andra, alltså brott och kriminella som jag träffar, så att det är klart, alltså det, men det är ju inte bara ett problem för honom, det är ju hela omgivningen. Det är släkt. Mm. Som naturligtvis tycker det här är fantastiskt jobbigt. Det är en fru som tycker att det här var jättejobbigt. Du har kompisar, kollegor. Mm. Mm. Alltså det här har dragit så otroligt stort. Och alla har, och han utifrån som han är också, fantastiskt trevlig. Så han har ett kontaktnät som var väldigt stort.
Mm.
Och det där har, alla har ju sin historia och sina tankar om hur de har blivit drabbade. Men de flesta har nog inte blivit drabbade bra.
Mm. Nej, och det är ju så just med narkotikamissbruket som ju får oerhört mycket negativa synergieffekter, just som du säger, att det slår ut som en klusterbomb överallt, det sociala och så vidare.
Ja, det är det som är det absolut värsta, och det är det vi säger. Jag menar, när man pratar med anhöriga till missbrukare som vi gör oftast, och så här, då, det är ju det, så de lider ju jättemycket. Missbrukarna lider ju kanske inte på samma sätt.
Nej. De är mitt i det.
De är mitt i det, och de har en liten, liten bubbla. Mm. Men de andra som försöker, det är ju jättejobbigt att se faktiskt. Mm. Och i det här fallet så är det så många som har drabbats så otroligt hårt.
Mm.
Som är så ledsna faktiskt på grund av det här. Och jag tycker att det är jättejobbigt. Det är det verkligen.
Jag förstår det. Jag förstår också att det här dyker upp. Och du jobbar ju också med sådana saker där du kanske tar sådana saker i beslag, det kommer upp tankar och så vidare och så vidare. Jag vet också att du finns på Instagram.
Mm.
Du heter Polis i Norr.
Ja.
Så vill man följa Thomas på Instagram, så går man in och söker på Polis i Norr, så får man se lite av ditt dagliga arbete där.
Lite grann, ja.
Lite grann.
Lite jakt.
Lite jakt också, det är lite blandat.
Ja, lite cigarrer.
Lite som en allmänt en norrlänning pysslar med. Lite jakt, lite skoter.
Ja, ingen skoter faktiskt.
Ingen skoter?
Nej, ingen skoter. Ingen skoter.
Är det sant?
Nej, jag går i skogen.
Ja, det är så.
Ja, okej.
Nyttigt. Stort tack, Thomas, att du var gäst. Ja. Tack så jättemycket. Stort tack för att du lyssnade på det här avsnittet av Snutsnack. Snutsnack finns på Facebook. Jag finns på Facebook, men även på Instagram och på Twitter under mitt eget namn, Hasse Brontén. Ni är välkomna att följa mig där. Vill ni ge ett litet bidrag via Swish för att stötta podden, för att få mig kanske att resa i landet eller betala min eminenta klippare Daniel Ekberg, så får ni gärna swisha på 070-753-6875. 070-753-6875. Ha det jättebra, så hörs vi i nästa vecka.
Starta vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.